Det är tisdagen den 4 november. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Idag ska vi prata Sverige och vart Sverige är på väg när det gäller några av vår tids mest omdiskuterade och brännande politiska frågor. Vi ska prata brottslighet, hur den utvecklas, varför den utvecklas som den gör. Och vi ska också prata hur vi kan förstå den mot bakgrund av en bredare analys av sociala problem, social oro och misstro och hur sammanhållningen i samhället utvecklas. Vi såg det inte komma, sa Stefan Löfven i en numera klassisk agendaintervju 2019 när han fick frågor om den ökade gängbrottsligheten. Och det var ju kanske sant när det gäller Stefan Löfven, men det fanns ju en hel del andra som hade sett de här problemen komma under en ganska lång tid. Och en av dem känner ni som lyssnare väl till, Paulina Neuding, min kollega på sidan, som nu kommit ut med sin första bok. Den heter Igår kväll i Sverige. Och det är ämnet för dagens podd. Varmt välkommen hit, Paulina.
Tack så mycket.
Du har skrivit ledare och andra artiklar i 20 år. Varför var det dags för en bok just nu?
Därför att alltså i det här arbetet så har jag varit med om någonting ganska sensationellt. Nämligen att ett av världens fredligaste, mest stabila, mest välfungerande länder har blivit ett land som grannländer och andra ser på med viss förfäran. Och det är en jättestor samhällsförändring där det fortfarande finns väldigt mycket att säga om hur det kunde gå så illa. Vad var det för typ av mekanismer som gjorde att vi hamnade här? Hur illa det har gått, det tror jag fortfarande inte vi pratar om fullt ut och det behöver vi göra. Och vad det innebär helt enkelt för Sverige som samhälle. Mm. Så att även om vi pratar om brottslighet varje dag och även om vi har pratat om såna här saker som attacker på brandkår i utsatta områden i 20 års tid, så finns det fortfarande väldigt, väldigt mycket kvar att säga om varför vi hamnade här och vad det innebär.
Mm. Vi ska börja lite med titeln. Första delen, Igår kväll i Sverige, ska vi faktiskt vänta lite mer, utan vi ska ta nedryckaren först. Reflektioner kring en revolution. Mm. Det är alltså det vi har varit med om i Sverige under den här tiden du har bevakat saken helt enkelt. En revolution.
Ja, och ingenting mindre. Och det tror jag att det är viktigt att ha klart för sig. Alltså mina föräldrar kom till Sverige som flyktingar i slutet av 60-talet. Mm. Och det är ju, alltså, det är ett perspektiv som är ganska bra, eller som jag har haft glädje av att ha med mig. Därför att för de som kom utifrån, de har ju minnet av att komma till ett samhälle som var extremt välfungerande. I Sverige så, dels är det lätt att glömma hur det har varit. Dels är det svårt att jämföra med hur andra länder fungerar. Men dels har det ju varit lite av en statusmarkör att säga så här, men det är inte så farligt och vi ska inte idealisera det som var och så. Men för oss som kommer från familjer som har fått Sverige som en fristad, så är den här förlusten väldigt, väldigt kännbar. Det var ett väldigt välfungerande land i avgörande avseenden, men är det inte längre. Och det är ett slags vanskötsel, eller det är en vanskötsel som har fått, det är en revolution, det som har hänt, den här nedgången. Mm.
Vi ska återkomma till mycket av det du säger. Fortsätt bara med titeln då, Igår kväll i Sverige. Jag misstänker att de flesta som har hängt med förstår vad det syftar på, men nu ska jag väl bara kort berätta.
Donald Trump under sin första presidenttid började plötsligt prata om Sverige under ett tal i Florida. Mm. Och då blev Sverige och brottsligheten här, det blev en del av det globala kulturkriget. Det hade varit en del av kulturkriget i Sverige att diskutera huruvida Sverige verkligen hade stora problem med brottsligheten. Men nu så blev Sweden ett slags global symbol för vilket lag du spelade för.
Mm. På vilket sätt då?
De som tillhör Trumps läger, de beskrev Sverige som ett land i förfall. Och de som var motståndare till Trump, de använde sig av Sverige som ett slags slagträ där man sa att det är inte så farligt. Och jag har som exempel då hur ledande internationella nyhetsmedier förhöll sig då 2017. 7 år innan vi liksom tar för givet att det finns barnsoldater och så vidare, eller 8 år innan, så skriver de här stora medierna, Reuters, CNN, BBC, att Sverige har inte speciellt stora problem med brottslighet. Så länge höll man på sådär och säger att det är inte så farligt i Sverige. Och då, det krävde en del siffertrixande Men det var så att säga, det var inte bara ett uttalande om brottslighet, utan det var en moralisk markering. Och det var en markering av vilken sida man stod på i ett globalt kulturkrig. Mm. Och där hamnade liksom, när alla började prata om Sweden, så hamnade själva Sverige på något sätt i kläm. Mm.
Det var som hände då, för er som inte kommer ihåg, det var ju att Donald Trump höll ett av sina tal, och som han är då så slängde han in då Last Night in Sweden och berättade om att det var ett exempel på vad han ansåg var en negativ utveckling i Europa. Och ni vet ju hur han brukar låta, det är ju inte alltid helt sammanhållet. Men poängen var då att reaktionen på detta blev att i Sverige hade ingenting hänt, ingenting kunde hända i Sverige, för att det skulle ju i så fall visa att Trump hade rätt. Och så blev det så att säga en miniversion av det som jag tolkar i alla fall, hade hänt i Sverige i ganska många år, att man striden om verkligheten hade blivit så tillvida att verkligheten var viktigare som politiskt argument än vad, hur verkligheten faktiskt såg ut.
Exakt, jag menar, jag var själv med om det här när BBC har ett flaggskeppsprogram som heter Newsnight, som är lite som Agenda hos oss. De åkte till Sverige för att, som de sa då, ta reda på sanningen.
Mm. Faktagranska.
Ja, precis. Och jag blev intervjuad av dem, och de berättade för mig att nu ska vi åka till Rinkeby, och så sa jag, då är det bra om ni har säkerhet med er, och då sa de, absolut, det har vi. Och sen så sänds programmet till Storbritannien, och så visar det sig att hela ärendet tycks vara då att leda i bevis att det är inte så farligt i Sverige. Och bevisningen i det här fallet består av att de berättar att vi tillbringade en halvtimme i Rinkeby centrum, och de allra flesta var okej med det. Mm. Så låg var liksom standarden när BBC skulle bevisa att Sweden inte hade några problem, att Trump hade fel. Det var att man kunde tillbringa en halvtimme i ett bostadsområde i en europeisk huvudstad, och de flesta blev inte hotfulla. Liksom. Så att det blev en kulturkrigsfråga, och när saker blir kulturkrigsfrågor då försvinner ofta nyanserna. Mm.
Du, om man har läst dig under de här åren, du har bevakat de här frågorna och nu läser boken, kommer man hitta någonting nytt här, eller är det liksom en best of, eller hur ska man se?
Nej, jag hoppas att man kommer hitta nytt. Och det är, alltså, dels så kommer man bli påmind om hur extrem den här debatten var alldeles nyss. Alltså alldeles nyss så gick det att hävda att Sverige inte hade så stora problem och så vidare. Och använda hela Sverigebildsfrågan som ett sätt att inte prata om det som var väldigt problematiskt och väldigt illavarslande. Men dels hoppas jag att jag kommer med nya perspektiv, bland annat på hedersfrågan. Jag tror att vi underskattar vad hederskultur och hedersvåld innebär. Jag försöker komma med nya perspektiv på det här som kallas stök i offentliga rum, skola, bibliotek, badhus och så vidare. Och sen så, alltså problemet när man har förminskat de här sakerna, det är att man har gått emot egentligen svenska kärnvärden. Jämställdhet, barns rättigheter, antirasism. Vi har ju enorma problem med rasism idag i form av judehat. Men också hat mot svenskar på ett sätt som underskattas hela tiden. Så det här har varit viktigt för mig att visa att när man har ignorerat den här revolutionen, när man inte har tagit den på allvar, så har man kompromissat med svenska kärnvärden. Och barns rättigheter, då tänker jag på barnrånen till exempel, som jag går in på ganska ingående.
Men om vi tar de här sakerna, börja med att du har ett nytt perspektiv eller tillför perspektiv till hedersfrågan. Det har ju varit diskuterat i 20 år. Vad är det du kan se nu i den här boken som du tillför, så att säga?
När vi började prata om hederskultur i Sverige, det var egentligen så kom ju genombrottet med mordet på Fadime Sahindal i Uppsala. Och innan dess så var det ju väldigt känsligt att säga att det fanns något som hette hederskultur överhuvudtaget. För att linjen var att alla kulturer är lika, och i den mån de inte är det så är den svenska kulturen fjantig och alla andra har fina kulturer. Det var liksom så man skulle prata i offentligheten. Sen kom det här mordet, och sen så lärde man sig i den svenska offentligheten att acceptera att jo, men det är så. Det finns en form av tänkande som heter hederstänkande, som kan få en far att mörda sin egen dotter för att läka sin egen heder. Det man inte pratade så mycket om då, det var att det är ju inte vilken heder som helst, utan det är klanheder. Alltså det finns ingen hederskultur utan klankultur. Och det fortsatte vara känsligt i åtminstone 15 år till.
Så heder har inte bara med döttrarnas pojkvänner att göra?
Nej, utan det förutsätter att du ser liksom, den där dottern är bara en mycket, mycket liten kvist på ett stort träd. Det är släktträdet där man behöver liksom ympa bort, eller inte ympa utan det andra ordet.
Beskära.
Beskära bort den här dottern. Det är inte ett kärnfamiljstänkande som det utgår ifrån. Heden bärs kollektivt av hela släkten. Och det pratade Fadima Shahindar själv om när hon pratade om hotet som hon levde under.
Men, och i den större bilden, vad kommer heden in då?
Klankultur då. Dels så tog det ytterligare 15 år innan man började prata om kriminella klaner, som då var mycket väl etablerade i Sverige. Och där hederstänkandet är ju bärande i de här klanerna. Skälet till att de är så sammanhållna, att de fungerar så effektivt som verktyg vid brott, det är just att det finns den här släktheden som håller ihop, som gör att man tar hand om alla, men man har ändå ett krav på lojalitet från alla. Och det här gör ju de här kriminella klanerna jättesvåra att bekämpa. Så där finns hedersaspekten. Men också när vi pratar om sånt som löst brukar kallas för ett hårdnande samhällsklimat. Och där har jag några exempel från då, gemensamma rum, till exempel bibliotek, badhus och så vidare. Där man ser att det finns en stöddighet som för mig skvallrar om att det finns ett hederstänkande, att man kräver respekt på ett sätt som inte är vad du och jag menar när vi pratar om respekt, utan då är respekt inte någonting som tillkommer dig och mig som medmänniskor, utan någonting som man gör sig förtjänt av, som man liksom kan adlas med. Och det tänkande som inte hör hemma i det individualistiska samhället, utan som strömmar ur det här typen av klantänkande och hederstänkande. Och det här tror jag är någonting som vi konsekvent har underskattat. Alltså, jag tar ett exempel från ett bibliotek där en person själv berättar, det är en vuxen man som berättar att han identifierar sig själv som en av dem som orsakar stök, och han förklarar det här med att det finns en bibliotekarie som han respekterar, men om någon annan kommer och säger till honom, då vägrar han hörsamma det, därför att han inte är en bitch eller en hund. Det här är en typ av machoideal som odlas i utsatta områden, invandrartäta förorter, som är liksom lite av en häxbrygd av amerikansk ghettokultur, men också hederskultur från hemländerna. Och det som är intressant är att just den här mannen, han fortsätter att berätta, det är ändå en intervju i Sveriges Radio som jag citerar från 2015, han fortsätter med att berätta att han får frågan, varför kan ni inte vara hemma hos varandra istället för på biblioteket? Och då svarar han att det går inte, för det finns systrar och mammor, och då kan inte massa killar komma dit. Och den typen av hederstänkande känner vi igen. Alltså, vi har lärt oss i Sverige att men det där är hederstänkande. Men den där respektbiten är nog också hederstänkande. Och här tror jag att det finns en nyckel som vi behöver vara mer beredda att prata om och mer nyfikna på. Och det gäller till exempel Brå när de gör sina undersökningar. Vilken betydelse har hederstänkande för att det offentliga rummet blir mer hårdare, svårare att navigera, helt enkelt?
Jag har nog tre del eller vidare frågor på det här. Vi börjar med, bara så det är klart för alla. Hederskultur är alltså, ska alltså då förstås att det kommer inte bara till uttryck i liksom, som vi är vana vid, Pela och Fadime och hela den diskussionen från 00-talet, utan det är också vad vi ser när du beskriver exempelvis biblioteksstök och så vidare.
Precis, och det här är någonting som man pratar väldigt öppet om i Tyskland. Tyskland har ju också den här typen av problem som vi har haft på bibliotek och badhus. De har det framförallt på utebaden. Det är en stor debatt om det här i Tyskland. Den tyska debatten är lite sundare och lite öppnare. Man pratar väldigt öppet om att det här huvudsakligen är ett problem som har kommit med migrationen. Det betyder absolut inte att det är alla migranter eller ens en majoritet. Det är förstås en minoritet. Det är alltid viktigt att säga. Men att det här rör från grupper av män med kort stubin och som är lättstötta. Ja, allt det där som vi pratar om. Och när man pratar om det här i tyska medier, då tar man in experter på klankultur eller på liksom parallellsamhällets machokultur för att förklara vad det är frågan om. Varför blir någon så förbannad av en tillsägelse att det plötsligt dyker upp 50 personer som ska försvara den här personen mot en badvakt? Vad är det frågan om? Vad är det för mekanismer det är frågan om? Och i den tyska debatten så tittar man med betydligt större nyfikenhet då på parallellsamhället och hederskulturen när det uppstår sådana konflikter.
För den andra poängen jag tänkte fråga om. vi kanske uppfattar liksom stökbibliotek som en normupplösning, att normer helt plötsligt saknas för att liksom boys will be boys och helt plötsligt blir vilda. Men du hävdar ju att det här är en normförskjutning, att man kan förstå det här så att säga, nya beteendet utifrån ett normsystem, men bara ett annat.
Ja, och alltså, återigen, inte alla och så vidare är jätteviktigt. Men det här har man ju sett när man har undersökt biblioteksstöket, då, som det kallas. Att problemen är särskilt stora i socialt utsatta områden. Vi vet att vi har gängproblematiken här och i hög grad därifrån. Hederskulturen finns i de områdena. Det finns en massa problem. Tidigare var det väldigt mycket bilbränder. Alltså det vore ju konstigt om de här problemen inte visade sig i gemensamma miljöer. Om de gäng som angriper bussar i utsatta områden, om de inte märks av sen i det offentliga rummet, det vore ju jättekonstigt. Men för, givetvis så är det så att de märks av. Och en plats som de märks av på, det är biblioteken. Alltså det här med att gäng kommer in och stör på bibliotek och tvingar biblioteket utrusta personalen med larm eller till och med stänga på vissa tider. Det har ju blivit vanligt i Sverige. Det är vanligt förekommande. Och det är särskilt då förknippat med områden som har den här typen av parallellsamhällesproblem. Och då är det ofta så här, ja, varför kommer man till biblioteken? Jo, för att det är en plats med en kvinnlig person bakom disken i regel. Man kan komma dit, man kan dominera, man kan bete sig som att man äger stället. Det känns säkert liksom superhäftigt. Och sen så ger man uttryck för den här, just den här lättkränktheten, allt det där som hör ihop med de problem vi har i övrigt i parallellsamhällen. Men det här är ju någonting som Brå har ju undersökt stöket på bibliotek och badhus, men man har, det är nästan så att man har med liksom kirurgisk noggrannhet undvikit att titta på i vilken mån parallellsamhällets normer spiller över på de här gemensamma rummen.
Mm. En tredje sak jag skulle vilja att du fördjupar det där, det är ju det här med att du beskriver det här som en häxbrygd, att det är en kombination av dels som människor som har flyttat till Sverige har fått haft med sig en viss kultur, men det är också någonting som har skapats på plats i Sverige där det har gift sig med annat. Vad är det som att så att säga tillförts när det här har kommit till Sverige? Vad är det som är det unikt svenska i det här, så att säga?
Jo, dels så är det då den här hiphopkulturen som är extremt materialistisk och man ska visa upp så här jättedyra märken och allt det där. Så där är ju lite häxbrygd med hiphopkulturen, att man ska ha de här
rapptexterna. Ja, alla fattar.
Alla fattar det där. Mm. Men sen så möter ju det här ett svenskt samhälle som är väldigt öppet, väldigt sårbart och väldigt mjukt. Alltså den svenska skolan är ju till exempel bland de mjukaste i världen. Svenska bibliotek. I Tyskland så är det ju så att när debatten handlar om de här utebaden, så säger man att så säger polisen väldigt tydligt att alltså, baden måste portförbjuda de här personerna. Direkt när man ser att någon ser ut att vara med i ett sånt här gäng, bara släpp inte in dem. I Sverige kan vi inte göra så. I Sverige är det en jättekomplicerad process idag att porta någon från ett bibliotek eller badhus. Och det är sen vi skärpte lagstiftningen. Förut kunde man inte göra det överhuvudtaget. Och där finns det ett fall från ett bibliotek som, där biblioteket utsattes för en mordbrand. Och sen så efter att lokalerna har liksom tänts på, så kommer det dit en besökare och säger det var jag. Och man kan fortfarande inte porta honom. Det här var före den nya lagstiftningen. Därför att biblioteken var så öppna, så sårbara. Och det här är någonting som vi i Sverige förknippar med inkludering och demokrati. Och, men liksom i den nya svenska verkligheten får ju den här sårbarheten och mjukheten, den får helt groteska konsekvenser. Det är bara att titta på, vi har många hundra barn som har varit involverade i mord. Principen, svaret från det svenska samhället är i princip att begår du ett mord på onsdagen och du är inte straffmyndig, då ska du vara i skolan på torsdagen. Och skolan kan inte säga att du inte får gå där. Så att vi är unikt hårda, men vi är också unikt mjuka. Och det skapar en farlig häxbrygd i sig. Alltså de här gängen känner att ingen sätter emot någonting.
Mm. Och allt det här du har pratat om nu, av mina frågor de senaste 5-10 minuterna, skulle du säga att det är ett av de stora poängerna i boken? Att du nu kan sammanföra det här och visa på den större bilden, så att säga?
Absolut. Alltså dels så är ju det som sker på bibliotek, badhus och skolor, det är ju inte isolerat från utanförskapet i övrigt. Även om vi har behandlat det här i debatten som att det vore vattentäta skott och vi är jätteförvånade varje gång det uppstår ett stort bråk på ett utebad och sådär och vet inte riktigt vad det är frågan om. så är det klart att de här två problemen hör ihop och måste behandlas på det sättet. Mm. Precis som man gör i Tyskland, men inte gör här.
Jag tror att de flesta inte har något problem att se liksom att ja, men du har poänger i det här och att det är logiskt du beskriver och så vidare. Men vet vi verkligen att det är som du beskriver? Alltså, finns det inte risk att du spekulerar och teoretiserar och gör på, beskriver någonting som ja, men det låter förnuftigt, men att sen veta om det verkligen finns där ute, hur stort det är och så vidare. För du gör ju anspråk på att beskriva väldigt, väldigt stora delar av det svenska samhället. Mm. Går du land med det, tycker du?
Så här, det finns väldigt mycket som talar för att det, både logiskt och erfarenhetsmässigt, som talar för att det är så här. Alltså de skolor som förfaller i totalt kaos, det är ju i utsatta områden framförallt. De bibliotek som har problem med så stora problem att de måste stänga, det är ju huvudsakligen i utsatta områden eller i anslutning till utsatta områden. Så att det är helt uppenbart att det är så, och det vore konstigt om det inte vore så. Vad jag däremot efterlyser, det är ju att våra myndigheter, BRÅ till exempel, faktiskt ska mäta och undersöka det här på djupet. Och det har man fortfarande inte gjort, och det tror jag har att göra med att man gör sig blind avsiktligt. Därför att det här är någonting som man inte, av ideologiska skäl helt enkelt, inte trivs med att undersöka. Mm. Så att för mig, absolut är det så. Det här var ju en diskussion också under biblioteksdebatten, och skälet till den som pågick efter från 2015 och framåt. Skälet till att den var så känslig, det var ju att det var väldigt uppenbart vilken typ av bibliotek det här handlade om i första hand. Alltså, jag var i Västerås. De två bibliotek som får stänga på vissa tider, det är Bäckby och Råby. De två väldigt problemtyngda områdena. Och liksom personalen berättar för mig att man är rädd. Ska vi ignorera det här? Ska vi inte prata om det här i namn av något slags antirasism? Så är det fel av två skäl. Alltså dels är det faktiskt fel. Det liksom stämmer inte. Och det andra är att vi sviker ju alla, liksom den stora majoriteten av människor i de här områdena. Och det här har varit genomgående. Alltså man har godhetssignalerat, man har sagt att så här är det inte, eller det är inte så farligt, eller så här får det inte vara. Och de som drabbas av det här, det är ju människor som bor i de här områdena. Mm. Och där har jag liksom Högdalens bibliotek som exempel. Där har man ju också haft mycket stora problem. Man har fått möblera om. Man har till exempel bedömt bokhyllor vara en säkerhetsrisk på det här biblioteket. Så man har bara låga bokhyllor.
Man försöker ha bättre överblick.
Ja, och man har målat väggarna i lugnande färger, och man har gjort det ena med det andra för att få ner liksom problemen. Och det är klart, det här har ju att göra med att Högdalens bibliotek ligger precis i anslutning till ett problemområde. Så här var det ju inte förut. Och bara som ett exempel, jag skrev om det här i Svenska Dagbladet, och sen pratade jag med min mamma efteråt, som hade blivit väldigt ledsen när hon läste om det här med Högdalen. Och så visade det sig att det var där hon själv hade suttit och pluggat när hon var nyanländ flykting i Sverige. Då var det en trygg plats där man kunde sitta och plugga och liksom skaffa sig en utbildning. Idag är det inte det. Vem drabbas av det? Det är inte du och jag.
Nej, så är det inte. Du beskriver mycket det här i boken. Det ska ju sägas också att jag har ju läst boken under produktionsfasen. Jag har ju varit med och hjälpt med vissa saker. Jag har också tackat bokens förord, så jag kan ju inte. Den här intervjun utgår ju förstås ifrån detta förhållanden. Men bara en fråga som jag har funderat lite på ytterligare kring det här. Du jobbar ju som opinionsjournalist, du letar case, du hittar exempel, du belägger allting det. Men när du ändå har sådana här stora anspråk som du har, vad säger forskningen? Är det så att sociologer, kriminologer, jag vet inte, etnografer, är de ute efter de här förklaringarna att det liksom är en normförändring som som ger avtryck i allting från liksom den grövsta kriminaliteten till det som sker på bibliotek och badhus?
Ja, så du får inte intryck av det om du går till exempel Jerzy Sarnecki på BRÅ.
Nej.
Men om jag pratar ju med två experter på klankultur till exempel. En amerikansk jurist som heter Mark Weiner, som jag återkommit till, och en tysk, libanesisk född tysk forskare som heter Ralf Gadban, som är expert på klankriminalitet i Tyskland. Mm. Och de är väldigt tydliga med att om inte vi ser den här typen av spänningar i det svenska samhället som ett uttryck för en krock mellan det individualistiska västerländska samhället och klankulturen, då kommer vi inte kunna hantera det här. Och Ralf Gadban, han sa någonting väldigt bra. Han sa att när jag pratade med honom så sa han att man kan inte integrera folk abstrakt. Man måste förstå deras kultur för att integrationen ska funka. Men om vi vägrar att erkänna att andra människor har en kultur eller att vi själva har det, då får vi väldigt stora problem.
Vad tänker du om den standardkritik som kan riktas mot här och som du har fått extremt många gånger, vet jag, att det du gör är en stereotypisering, att du gör behandlar materialet på ett sätt som att bakgrunden att det helt enkelt är rasistiskt. Att, förklara. Att du plockar ut enskilda exempel och då tillskrivs vissa människor motiv i det, i andra fall silar du bort. Det vill säga alla de felkällor man kan göra på vägen när man konstruerar en rasistisk världsbild. Gör du det också skyldig till? Du har stött på det många gånger. Jag vet inte, du tar ju inte upp det i boken så mycket, men vad tänker du kring det? Liksom?
Det här med att kalla folk rasister har ju varit modus operandi från vänster och delar av borgerligheten, för att inte prata om det här. Alltså det här är ju någonting som både borgerligheten och vänstern ligger bakom i hög grad. Jag försöker vara väldigt noga med hela tiden att understryka till exempel att kultur är inte någonting som betyder att vi är predestinerade till att agera på ett visst sätt. Det betyder inte att varje individ agerar på ett visst sätt. Det betyder inte att man agerar på ett visst sätt i varje enskilt fall. När brott begås är det av en minoritet av en grupp och så vidare. Det är jätteviktigt. Men när vi pratar om stora populationer och det plötsligt dyker upp nya fenomen i det svenska samhället, till exempel stenkastning på brandkår, till exempel, då måste vi vara öppna för möjligheten att det beror på kulturkrockar. I Sverige har man gjort, med det här exemplet då, man har vägrat att se det på det sättet. Utgångspunkten har varit, i alla fall i kommunikationen från myndigheterna, att ungdomar och brandmän måste mötas för att öka förståelsen för varandra. Som om det skulle vara frågan om överlöpning. Som om det skulle vara frågan om att båda sidor har utsatt varandra för någonting. Mm. Det är ju felaktigt i sig, men det är som att man inte kan prata om att nej, men det är de här ungdomarna som kastar sten som gör fel. Man söker på något sätt, för att det ska vara rättvist, så söker man lite felet hos brandmän, och brandmän ska gå runt och visa att de är goda människor. Sen har det varit hela den här projektet Människan bakom uniformen, som säkert kan hjälpa enskilda individer, men det har ju inte fått bort de här problemen. Vi har ju fortfarande precis lika mycket problem, det är ett lika stort problem med stenkastning på ambulanspersonal och brandkår som innan man sjösatte det här Människan bakom uniformen. Och trots alla otal gånger som man har pratat om det här som en jätteframgångsrik satsning. Jag läste ett pressmeddelande från Malmö från någon gång under 10-talet när en ungdom citeras med orden att nu har jag lärt mig att människan är bakom uniformen är människor som oss. Och det är ju toppen för honom att han har insett det. Men jag skulle vilja veta vad som har hänt som har gjort att den här killen måste lära sig genom ett offentligt program att brandkår och annan blåljuspersonal är människor som oss. Då är det någonting som har gått väldigt fel. Vad som har gått fel i den killens fall, det vet jag inte. Men som sagt, över stora populationer, ett nytt fenomen, då tror jag att det är viktigt att förstå, till exempel i det här sammanhanget då, som de här klanexperterna pekar på, att kommer man från en i klansamhällen, Så finns det inte någon stat, eller staten är svag. Statens representanter är bara representanter för den klan eller grupp som för tillfället har makten. Den är inte legitim, den är inte inkluderande. Så människor i uniform är bara representanter för en konkurrerande grupp av något slag. Och det är klart, kommer man med den bilden, då kan man se på brandkår med fientlighet. Det är en betydligt mer trolig förklaring än att brandkåren har varit dum mot någon eller inte visat att de är människor som oss eller så.
Ja, för det är ju den standardalternativ. Om man ska leta alternativa förklaringar till den du har, dels har man ju ofta sagt att problemen är överdrivna eller kanske inte finns, men när de väl erkänns så har det ju ofta förts fram då att migranter eller människor som är ättlingar till migranter och lever i utsatta områden har känt sig ovälkomna, de har särbehandlats, de är socialt och ekonomiskt och kulturellt lägre status och så vidare. Vilket också är sant, det finns ju massa data som visar på det. Vad tänker du om den, så att säga, vänsterns standardförklaring på detta, att det är en kombination av ekonomisk underordning och rasism?
Det går inte frångå att migranter som grupp i Sverige har det sämre ekonomiskt ställt, bor sämre och så vidare. Men det är fortfarande så att Sverige är ett av världens minst ojämlika samhällen. Det finns en internationell mätning som heter MIPEX som mäter hur väl en lång rad OECD-länder bland annat behandlar sina migranter. Där har Sverige hamnat i topp tidigare. Det är liksom, Sverige skiljer ut sig för att vi har varit mycket generösa med asyl, mycket generösa med skydd och haft en extremt generös välfärdsstat. Någonstans når man en gräns när den här utsatthetsargumentet inte längre fungerar. Det är klart att det finns rasism, det finns diskriminering framförallt på bostadsmarknaden och den blir inte bättre av den här brottsligheten som vi har. Det finns, men Sverige är också ett land som är extremt lite rasistiskt, extremt lite ojämlikt och extremt generöst mot sina nykomlingar. Och någonstans är det en lite för enkel utväg att tänka på människor som har kommit hit och som antingen har varit föremål för asyl eller arbetskraftsinvandring eller så har deras föräldrar, mor och farföräldrar varit det, och tänka på dem som att de utsätts för någonting hemskt av Sverige. Det är inte en riktig beskrivning.
Mm. Vi ska gå vidare. Boken är ju delvis också skriven utifrån med din egen livshistoria som bakgrund. Du är ju själv född i en familj som har migrerat och fått fristad i Sverige, uppväxt i vad som idag är utsatta områden. Vad är poängen med att föra in din egen livsberättelse? Eller ja, alla kan ju förstå det, men vad tänker du själv kring det?
Jag är inte uppvuxen i utsatta områden. Jag är född i Fagersjö i Farsta. Jag gick på dagis ett kort tag på Malmvägen i Sollentuna. Och släkten har varit utspridd i vad som idag är utsatta områden. Skälet till att jag tar med det är för att berätta hur odramatiskt det var på den tiden. Alltså, Fagersjö är inget utsatt område. Det var ändå ett bombdåd där här om året. Det fanns den här skjutningen i Farsta centrum en bit bort. Och det var ganska intressant att lyssna på. Det var en kvinna som träffades i knät under den skjutningen. Och hon sa, jag har bott i Farsta länge så jag visste att jag har lärt mig känna igen pistolskott. Jag visste att jag skulle springa när de började skjuta. Och den här ordvändningen, jag har bott i Farsta länge, den hade varit helt obegriplig för mig när jag var barn. Så jag var i Farsta mycket, hälsade på släkten. De hade en jättebra lekpark. Det var jättekul i Farsta. Man cyklade runt där. Det var ingen som sa så här, det var ingen vuxen som sa att nu när vi är i Farsta måste du vara extra försiktig. För här finns det tungt beväpnade kriminella gäng med tillgång till handgranater och automatvapen. Det fanns inte på det sättet. Samma sak Malmvägen. Jag gick runt där och var påskkärring. Alltså, man blir ju någon mån svensk när man går påskkärring. Det var för mig är det ett väldigt kärt barndomsminne. Det kan fortfarande komma tillbaka att jag går runt liksom och är påskkärring i Sollentuna. Det var ingen vuxen som sa att när ni går runt på Malmvägen och knackar på dörrarna där så ska ni vara extra försiktiga för det är farligt. Men idag är det ju farligt på ett helt annat sätt. Och dagiset jag gick på ligger i lokaler som har blivit beskjutna. Så att det är liksom mest för att berätta att så här, det som var otänkbart då i den trygghet som jag växte upp i Sverige, det är normalitet idag. Och det är en revolution.
Jag har ju följt den här diskussionen också, ja, delvis vid din sida i väldigt, väldigt många år. En sak som jag kan fundera lite på, det är ju det här med att du kritiserar ju i boken det här med att människor som tyckte varnade för våldsbrottlighet tidigare kallades för trygghetsskeptiker. Jag tror du citerar Dagens Nyheters ledarsida där bland annat. Så här. Alltså, grejen var att under ganska lång tid var det ju sant att brottsligheten gick ner. Om man tar då det dödliga våldet så nådde ju det sin botten 2012 och sen började det öka. Andra tecken, det sker ju någonting under 2010-talet. Så liksom det så att säga, det hade ju kunnat kanske gått åt ett annat håll. Ja, ska man vara för hård mot dem som trodde att det, eller är du lite för hård mot dem som är det i kanske lite längre än du trodde att allting var bra? Eller hur tänker du kring det?
Jag tror,
givet att den här utvecklingen, under många år blev det ju faktiskt bättre.
Ja, alltså, jag tror upp det i boken också. Alltså, det totala dödliga våldet har ju gått ner under decennier i Sverige.
Har det ökat de senaste 10 åren?
Men det gick ner under decennier när debatten pågick. Och det blev en fråga om, det blev ett moraliskt ställningstagande att säga att Sverige var tryggare än någonsin. Det var inte ett ställningstagande som hade att göra med hur olika grafer gick, utan det var ett sätt att berätta att man var en god människa och att man var antirasist. Och den som hävdade något annat var rasist. Och här har jag ett exempel då med barn på en förskola i Biskopsgården i Göteborg som redan 2013 var ute och demonstrerade efter att det hade varit flera skjutningar i deras område. Så de gick ut och demonstrerade och hängde upp hjärtan i lyktstolpar och sådär. Och sen så några år efter det så var det en pojke som dödade sin handgranatattack i en lägenhet som ligger vägg i vägg med den här förskolan. Och det här skälet till att jag tar upp det här, det är att det fanns en sån tydlig klassaspekt i det här. Alltså de som drabbades av dels av gängbrottsligheten, dels större problem med social oro, bilbränder, stenkastning, hederskultur i förorterna. Det var dels migranter, barn till migranter och en svensk arbetarklass. Och båda kunde man strunta i. Alltså, när man skulle visa då att man var en god människa och inte tyckte att brottsligheten var ett problem och Trump var dum och så vidare, så var det ganska enkelt att peka på den här svenska arbetarklassen till exempel och säga, titta på de där rasisterna som säger att Sverige håller på att gå sönder. Vad löjliga de är, vad ondskefulla de är och vad kloka vi är som ser att det inte är så. Så jag tycker att det är rätt viktigt att peka på de där mekanismerna. Jag tror att hade det varit så att det hade varit barn på Campus Manila som hade demonstrerat 2013 mot skjutningar i sitt område, då tror jag vi hade haft en helt annan debatt om våldet.
Men tror du inte att någon som sa 2013-2014, när ändå bottensiffrorna var bara några år bort, några av dem faktiskt hade legitimt ärende att säga så här ser siffran ut?
Alltså man kan ju alltid diskutera vem liksom, hur en sån här grupppsykos går till. För jag menar, under de där åren så alltså, bombdåden började ta fart och de tog fart allt mer. Och medan människor väcktes av bomber så hörde de i debatten att Sverige var tryggare än någonsin. Det är ju en disconnect som är ganska monumental. Men jag tror att debatten hade inte sett ut som den hade gjort om den här, alla de här fina människorna och den här eliten hade drabbats själva. Det var lätt att peka ut svensk arbetarklass som löjlig, oborstad, ondskefull, potentiellt högerextrem. Och det var jättelätt att strunta i de här migrantbarnen på Din Vädersgatans förskola i Biskopsgården. Det var bara att strunta i dem. Mm.
Du återkommer ju nu det här. Du pratar ju en del om status. Det har vi pratat om i våra fredagspoddar, vad som är fint och inte fint bland liksom oss i den debatterade klassen. Det finns ju makt, alltså betyder det du beskriver, det är ju nästan, det kan ju låta lite skolkorridorsaktigt här, att vissa människor har rätt att säga en sak och oavsett vad de gör så kommer de alltid vara lite finare. Att de som ansåg att det var nazism och pratade om problem med invandring blev sedan själva emot invandring och så vidare, men ja, de är naturligtvis inte nazister. Alltså, finns det någon risk att man personligen fastnar i den typen av, nu använder du ordet tjafs, jag menar inte att nedvärdera, men du förstår ändå vad jag menar, att det liksom blir sympatier och antipatier inom just den tjattrande klassen så att säga, eller den tyckande klassen.
Jag tycker så här, alltså om ett land återigen som har varit ett av världens mest framgångsrika, alltså, och det är inte bara någonting diffust, utan de skandinaviska länderna har ju stuckit ut i termer av stabilitet, låg brottslighet och så vidare, hög tillit, hög sammanhållning och så. När ett sånt land går ut för i just sådana konkreta dimensioner som Sverige har gjort, då är det rätt relevant att titta på vad som hände. Och jag tror att den här typen av socialt positionerande har varit jätteviktigt. Alltså att säga att brottsligheten inte var så farlig, det var en social markör. Det var ett sätt att berätta att man tillhörde en social ingrupp.
Du beskriver ju egentligen vårt intellektuella och offentliga diskussionsklimat som en högstadiekorridor.
Alltså högstadiekorridor, det är intressant att säga det, för att ungdomar i den åldern är väldigt, väldigt känsliga för den typen av socialt spel. Och socialt spel är, social positionering är en jätteviktig del av mänsklig psykologi, självklart. Och just det här att frysa ut någon, det vet alla som har gått på högstadiet, att det är ett väldigt kännbart straff. Och människor blev utfrusna på ett sätt som var väldigt, alltså den här, nu tappar jag hennes namn, men kvinnan som var KSO i Norby i Västmanland, den här kommunen som tog emot så många migranter. Hon sa efteråt att hon blev känd när hon började gråta i radio, därför att man var så otroligt överbelastade då i Norberg. Och hon sa att jag var livrädd att säga ifrån. Därför att jag var livrädd att bli kallad för rasist, och därför sa jag inte ifrån tidigare. Och att man säger livrädd, det tror jag är väldigt träffande. Därför att människor som blir uteslutna, alla däggdjur som blir uteslutna ur sin flock löper risk för att dö. Och det är därför vi är så rädda för det. Alltså när man frågar människor vad de är mest rädda för, så är det att göra bort sig inför gruppen. Det här är väldigt djupt rotat i människor. Vi är jätterädda för att bli utstötta. Och därför kunde vi gå in i den här typen av grupppsykologiskt tänkandet. Alltså bomberna exploderade medan folk sa att ja, nej, men det är ingen fara och Sverige är tryggare än förut. Eller de här männen som söker asyl här, de är barn. Och så vidare. Alltså det är väldigt lätt att hamna i den här typen av grupptänkande. Och det tycker jag att svensk migrationsdebatt de senaste 20 åren bekräftar gång på gång. Att vår verklighetsuppfattning kan vara väldigt töjbar om vår status i gruppen hänger på det. Mm.
Vi ska vidare, vår tid rasar iväg. Men ett ämne till jag skulle vilja prata om, det gäller det här med rasism och antirasism och vem som är... Ja, vi har varit inne lite på det här med... Vad skriver du om det i boken? Ja, finns det något nytt där som du beskriver?
Dels är det omfattningen av judehatet i Sverige idag. Det är också ett problem som i hög grad följer av migrationen och misslyckad integration. Det tror jag att alla vet. Det som är uppenbart är att det inte alltid ryms inom den antirasistiska rörelsen. Tvärtom. Alltså att judehatet har en tendens att bli till och med accepterat om det uttrycks i form av stöd för Palestina.
Ja, eller snarare skulle jag säga förstärkt, eftersom antirasister som blir som all annan rasism förutom rasism hos judar blir ju, det är ju sig en särbehandling. Så att säga.
Visst, och det kan vi ha en helt egen, ett helt eget program om. Men en annan sak som man inte pratar om på samma sätt som annan rasism, det är ju rasism mot svenskar. Och där tror jag det finns mycket som tyder på att det är fullständigt underrapporterat och någonting som man inte tar hänsyn till när det gäller till exempel barn- och ungdomsrån, där offren i påfallande hög grad är etniska svenskar och förövarna inte är det. Och nu på senare år har vi fått hela den här diskussionen om förnedringsrån. Alltså det är inte mobiltelefonen som är bytet, det är själva barnet. Och vad är det som driver människor att vara så brutala, bestialiska? Vad är det som driver dem dit? Och då tycker jag rasism är en ganska plausibel förklaring. Och det finns en hel del som tyder på att rasism faktiskt är en drivkraft. Men återigen, våra myndigheter som är satta och undersöker sånt här, de gör inte det. Och det tycker jag är slående.
Det finns ju två saker eller invändningar man kan göra mot det. Dels en väldigt praktisk. Det är ju så här att det rapporteras, det förekommer ju att det rapporteras om fall om rasism på svenskar, men det verkar inte dyka upp enormt mycket i hat på brottsstatistik eller liknande, eller att svenskar generellt rapporterar en hög utsatthet. Vad tänker du om en sån invändning?
Ja, men där är det uppenbart att det finns en kultur inom myndigheter som gör att man inte rapporterar när svensk hat är en trolig drivkraft. Och det har jag själv sett, upprepade rättsfall.
Det finns en mörkertal här, helt enkelt.
Absolut. Det är nu senast är ett fall i år med en gravid tjej som blev mördad av sin pojkvän. Det är väldigt tydligt. Där har domstolen gått på frågan huruvida det är ett hedersmord. Därför att den här killens familj har krävt av honom att han inte ska ha en svensk flickvän. Då har man tagit det på heder, men inte på rasism, alltså inte på hatbrott. Jag har läst många sådana fall där det är uppenbart att det finns ett inslag av hat mot svenskar, men där domstolen eller åklagare inte plockar upp det. Mm. Och då hamnar det sen inte i statistiken. Och jag har även pratat med vår expert på tidningen, Mårten Schultz, som säger att det kan finnas en sån en myndighetskultur som leder dit. Samma sak Paulina Brandberg, vår tidigare jämställdhetsminister, som också är åklagare, som har sagt att hon har sett det här i hederskontexten, att man att det finns ett förakt för svenskar.
Mm. Den andra invändningen är ju mer teoretisk, och det är ju den här akademiska eller mer vänsterförståelse för rasism, att den bygger på en maktordning där det egentligen det kan säkert finnas fördomar riktade mot vita eller mot svenskar eller majoritetsbefolkning, men det är inte rasism, för rasismen utövas bara inom det system som så att säga byggs upp kring kolonialism och århundraden av förtryck och så vidare. Du känner sig till den. Vad tänker du om den teoretiska invändningen?
Att den är stollig?
Den...
Ja, nej, men alltså, när du har en grupp unga killar som misshandlar en taxichaufför, det är ett gammalt fall som jag läste från 2015. Och han säger, det är som att de blir höga på att misshandla mig. De bara fortsätter. Och sen så säger de till varandra, fan vad den här svennen skriker. Vem är det som är utsatt? Och vem är det som är offer i den situationen? Vem är det som är överordnad och vem är det som är underordnad? Alltså den där invändningen, det är bara rent nonsens.
Vi ska ta och avsluta. Är det någonting mer du skriver om boken som du skulle vilja lyfta fram för den, när du ska liksom sälja in den, att man ska läsa den?
Jag tror att allting börjar med ett öppet och nyfiket samtal om vad är det vi har varit med om de här senaste 10-15 åren. Vad var det som hände? Och jag är noga med att inte komma med lösningar. Därför att jag tror inte på att berätta sagor. Jag tror inte på att berätta solskenshistorier. Däremot så tror jag väldigt starkt på att titta på det vi har varit med om öppet och nyfiket. Och där tror jag att det finns mycket kvar att upptäcka om oss själva och om det som har hänt.
Vad vill du själv undersöka närmare som du tycker är outberett än så länge?
Jag hoppas få tillfälle att titta närmare på hatbrott mot svenskar ytterligare. Av det enkla skälet är att jag tror att om man gräver där så kommer man hitta mycket.
Okej. Okay. Och din bok, den heter alltså Igår kväll i Sverige, reflektioner om en revolution. Ja, det där med att Edmund Burke är parafraserad, hur ska vi tolka det?
Det är även Christopher Caldwell som har skrivit en bok som heter Reflections on the Revolution in Europe, som också är en väldigt intressant bok.
Så det var inte Burke i första hand då? Alltså.
Ja, det är båda två.
Ja, okay. Vad bra. När kommer den här ut?
Den kommer ut på fredag, den 7.
Och den ska man köpa. Var köper man den någonstans? Där man köper böcker?
Ja.
Fri tankeförlag ska också säga, precis. Så är det lättare. Där böcker finns. Stort tack Paulina Neuding för att du var med idag.
Tack för att du fick vara med.
Stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.